Jag tänkte att vi ska ta upp och läsa lite längre bibeltext nu. Och ni får gärna slå upp er bibel. Och tack för att ljuset var tänt också. Det kändes bra. Vi går till andra kungaboken. Och kapitel 7. Och jag börjar att läsa ifrån vers 1 i andra kungaboken, kapitel 7. Nu har jag printat ut det här på papper, så i och med att det är så liten text i Bibeln ibland. Men det står: Elisa svarade: Hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett siamot fint mjöl för en sikel och två siamot korn för en sikel. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen: Även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sade: Du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män. De sade till varandra: Varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu, när där är hungersnöd, så kommer vi att dö där. Och om vi stannar här kommer vi också att dö. Låt oss alltså nu gå över till arameernas läger. Om de låter oss leva så får vi leva, och om de dödar oss så låt oss dö. I skymningen steg de upp och gick in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av lägret, se, då fanns inte en människa där. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras. Ett dån som av en stor här. Och de hade sagt till varandra: Israels kung har säkert lejt hjälp mot oss hos hetiternas och egyptiernas kungar för att de ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. Och de hade övergivit läget sådant det stod och flytt för att rädda sina liv. När de spetälska kom till utkanten av lägret gick de in i tält och åt och drack. Och de tog silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefter sade de till varandra: Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, drar vi skund över oss. Kom, så går vi och berättar om det här i kungens hus. Så gick de bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem: Vi kom till arameernas läger, men där fanns inte en människa. Och det hördes inte ett ljud av någon människa. Där stod endast hästar och åsnor bundna, och tälten stod som de brukade. Det som höll vakt vid porten ropade ut detta, och man berättade det också inne i kungens hus. Kungen steg då upp mitt i natten och sa till sina tjänare: Jag ska tala om för er vad arameerna har gjort mot oss. De vet att vi är uthungrade. Därför har de gått ut ur lägre och gömt sig ute på marken och menar att de ska gripa oss levande när vi lämnar staden, och att de på så sätt ska komma in i staden. Men en av hans tjänare sa: Låt oss ta 5 av de återstående hästarna som ännu finns kvar här inne och skicka iväg dem och se vad som händer. Det kommer annars att gå med de som är israeliter som finns kvar här, eller som det har gått med hela hopen av israeliter som redan har dött. Man tog alltså 2 vagnar med förspända hästar Och kungen skickade iväg dem efter arameernas här och sade: far bort och se efter. Och de for efter ända till Jordan och se, hela vägen var full med kläder och andra saker som arameerna hade kastat ifrån sig när de skyndade bort. Det som skickades iväg kom tillbaka och meddelade kungen detta, och då drog folket ut och plundrade arameernas läger. Och nu fick man ett seamått fint mjöl för en sikel och 2 seamått korn för en sikel, så som Herren hade sagt. Det är bra ibland att läsa långa texter från Guds ord. Ibland blir det att vi tar lite små texter och så här, men jag kände ändå att det var viktigt att vi skulle faktiskt läsa hela den här berättelsen. Och nu läste vi fram till vers 17, där stoppade jag. Man måste se helheten i det här, i den här texten. Det är en fantastisk berättelse med många bitar som man kan riktigt gå in i och så. Men lite bakgrund till den här händelsen då. Vi vet att Israel och Aram är i luven på varandra. Det här är ju 2 kungar. Och sen tidigare då hade Elisa, som är en profet, hade ju med Guds hjälp fått stopp på det här då, med arameiska plundringen inne i Israel tidigare. Men nu kommer då den arameiska kungen in i staden i Samaria, och där belägrar de hela staden med den armén han har. Och det som händer, det är ju att hela den här platsen, staden, människorna som bor där, de drabbas ju av hungersnöd. Hungersnöden blir så svår så att man till och med börjar med man blir som kannibaler. Ordet kannibaler. Man börjar alltså äta sina barn. Man drar sig inte för det. Det är så svårt att man gör det. Och Israels kung Joram blir så arg på Elisa då, som var med och hindrade tidigare att det hände den här plundringen i staden. Tidigare nu, så nu så sänder han bud efter Elisa, att nu ska de fånga den här Elisa, och vi ska avrätta han, för att nu låter han det här ske istället. Men när den här officeraren nu som blir utsänd för att fånga Elisa, tar han till fånga och så talar Elisa igen och berättar att Gud är med även i den här situationen. Han kommer vända det här. Det kommer bli från belägring så kommer ni få frihet, och ifrån svält så kommer ni få ett leva i överflöd. Men det tas ju inte emot med öron som tror. Man kan inte liksom tro på det här. Ibland är det så också i vårat liv, när Gud kommer med ett löfte. Gud har ju många löften, och ibland har du också fått ett löfte. Du har ju hela Bibeln som ett löfte. Men ibland kan du få ett väldigt starkt löfte, ett rema ord som du har fått, kanske för länge sedan, om ett problem eller ett löfte som han har lovat att han ska vara med. Att han ska vara med. Det är ett rema ord som vi kan hålla oss till dagligen. Han ska vara med. Ett löfte. Precis som att de upplevde att den här staden, alla skulle dö och det fanns ingen räddning. Men så kommer Elisa med det här budskapet ifrån Gud. Men Gud kommer att vända på det här. Han kommer att vara med. så att det blir bra. Känn ingen fruktan. Hur svårt saker och ting kan upplevas, så har Gud en lösning till problemet. Vi fortsätter vidare. Och det står om de här fyra männen nu som också satt vid stadsporten. Och nu börjar de ju tänka, ja, varför ska vi sitta här tills vi dör? Inne i staden kommer vi att svälta ihjäl. Och här är det inte ett dugg bättre utanför stadsmuren. Enligt lagen så fick ju inte spetälska komma i kontakt med andra människor, utan de hänvisades till ett liv utanför stadsmurarna. Och de var ju beroende av folkets välvilja. Förr trodde man att spetälska, eller lepra som sjukdomen kallas idag, var en väldigt smittsam och obotlig sjukdom. Och därför isolerade man dem i spetälske kolonier utanför städerna. Men dessa fyra spetälska män hade två val, hade de faktiskt. Antingen stanna vid stadsporten och dö av svält, eller överlämnade sig själva åt arameerna och hoppas på deras nåd. Ja, eftersom chansen att överleva vid de här alternativen är nästan plus minus noll. Men man prövade i alla fall att gå in i lägret. På samma sätt är chanserna till evig frälsning lika med noll. Men om man går till Jesus och ber om nåd, så är chanserna åtminstone bättre. Och precis som de fyra spetälska i den här berättelsen upplever Guds nåd för alla som kommer till Jesus, så kan man ta emot nåd och frälsning och hjälp. Vi läser vidare här, som jag läste tidigare, så de här människorna, eller de här spetälska, de gick alltså in i arameernas läger i skymningen. Och när de kommer in så finns det inte en enda människa där. För Herren hade ju låtit ett dån av vagnar och hästar höras. Så de hade blivit så rädda så de flydde. Och när de fyra spetälska männen kommer fram så märker de att det är tomt. Den armén som hade belägrat Samaria i flera månader är plötsligt helt borta. Gud hade gjort ett mirakel och gjorde så att de flydde. Gud besegrade arameerna genom ljudet av en armé. Det är ju vilket under. Tänk om vi hörde någonting som en änglakör kanske. Det börjar sjunga i bakgrunden. Jag har hört en del inspelningar på olika predikningar. Och sen efter så har man sjungit lovsång. Och i lovsången så har det kommit en kör i bakgrunden som ingen har förstått eller hört var ljudet kommer ifrån. Och det enda man har tänkt då, det är ju att det måste vara en änglakör. En änglakör. Det är så vi får tro på det här miraklerna han vill göra för oss också. Men samtidigt som Gud har besegrat Israels fienden, så gömmer sig israeliterna inne i Samaria. De är ju rädda. De är ju jätterädda för sitt liv och de är hungriga. Men de vet ju inte om det här miraklet inne eller utanför murarna. De har ju inte fått reda på det än. Och på samma sätt så kan det kristna livet vara. På grund av fruktan så beter vi oss redan som att fienden har besegrat oss. Att vi är besegrade. Men de spetälska går nu tillbaka in i staden och sprider budskapet vidare tills de når kungen. Och det första kungen tänker på, det är ju, det måste vara en fälla. Och på liknande sätt beter sig en del också när de får höra om evangeliet. De har svårt att tro på de goda nyheterna. Och även vi kan ha svårt att tro på vissa saker som Gud faktiskt har för oss. Men kungen hävdar ju att det här är en lögn. Men det som är så bra, även fast han trodde det var en lögn, så bestämmer de sig att ändå för att pröva. De måste ju pröva. Så han sände ut några tjänare. Och de kommer ju tillbaka och bekräftar att de här spetälskas nyheter är sanna. På samma sätt så kan människor också reagera när de förstår om de goda nyheterna. Om vi fick människor att förstå de goda nyheterna. Om frälsningen finns hos Jesus. Det är sant, det är som det står. Om människor förstod och fick ta emot och fick det här uppenbarat i deras hjärtan, då skulle man rusa hit för att ta emot frälsningen. Att människor får höra om Jesus och de goda gärningarna är ju en fråga om liv och död. Ja, den här berättelsen visar oss om två olika reaktioner som vi kan stå inför när det gäller kanske att kasta sig på Gud. Vågar jag kasta mig på honom eller inte? Eller är han den som han säger att han är? Han är våran frälsare, våran räddare. Så kom ihåg när du tycker att det känns omöjligt att våga gå ut, kanske. Det kan ju vara att du känner att det är svårt att tala om Gud. Men han har sagt att han ska ge dig mod till det. Det kan ju också vara att det är ett ord som du har svårt att ta när det gäller dig själv, att ja, det gäller andra men det gäller inte mig. Att Herren är läkaren. Gäller det mig? Ja, jag har lättare att tro, säger en del. Att be för andra som inte mår så bra och tro på mirakler i deras liv. Men jag har, när det gäller mig själv, så har jag liten tro. Men Gud är där. Och vi behöver ibland sätta på oss trons glasögon. Hur Gud vill visa sina möjligheter. Han vill visa, han kan. han förmår. Ibland behöver vi be Gud om hjälp att öppna våra andliga ögon. Be han om hjälp och tro att han förmår att hela även mig och dig. Men det positiva är att en människa måste inte förstå allt som Gud gör, utan endast lita på Guds löften. Det är därför det är så viktigt att tala ut Guds löften. Jag tänker att det är bra ibland att bli lite arg. Tala ut Guds löften när man inte mår bra. Gå emot det där. Tänker inte ta det här som kommer. Och jag väljer att lita på Gud. Jag tittar inte åt det andra hållet. Hur jag än känner eller om oron kommer eller fruktan griper tag. Så väljer jag tro på Guds löften gäller mig och min familj, den här församlingen, den här platsen. Vad kan vi lära av de här spetälska männen nu då? Ja, de representerar faktiskt oss. Deras historia är en del av våran historia också. Deras desperation. De sa ju så här. Om vi går in i staden dör vi av svält. Men om vi kapitulerar för fienden kan de också döda oss. Vad har vi att förlora? Ja, vad har vi att förlora? Ibland behöver vi bli riktigt desperata för att våga gå. Och våga också ta Guds löften. De bestämde sig för att riskera allt och besöka fiendens läger. Ja, det var väldigt modigt. De bestämde sig, men de hade inget att förlora. Så de gick. Och när de kom till fiendens läger, ja, då var det ju utrymt. Det var redan klart. I Kristus finns rikedom. Precis som de här männen hittade rikedom i lägret. Så behöver vi också ibland få komma in och se allt det goda han har. För när vi har hittat han, då har vi funnit livet. Endast i honom finns det riktiga livet. De hittade guld, smycken, kläder och mat i överflöd. Och vi här har hittat sanna rikedomar. Det står i Ordspråksboken 8, kapitel 8, vers 35. För den som finner mig finner livet och från nåd från Herren. Ja. Ge inte upp. Kom och se. Berätta de goda nyheterna för andra. Men du behöver också påminna dig själv om de goda nyheterna han har till dig. I Jesu namn. Amen. Ja, tack Herre. Tackar dig Jesus för att vi inte behöver ge upp. Utan vi har en tro och vi har ett hopp om en framtid som du vill ge till var och en här. Jag tackar dig att du har omsorg. Du har omsorg om församlingen. De planerna du har för församlingen. Du har även omsorg om Den som sitter här och funderar på någonting som känns som att nej, det här gäller andra, det gäller inte mig. Men du är mån om att visa att det här gäller, ditt ord även gäller för den som tvivlar. Tack far att du inte begränsas av våra tvivel i våra hjärtan. Det kanske sitter någon här som har en längtan efter att göra någonting annat i sitt liv. Men tänker att nej, jag är för gammal eller min tid är förbi. Men jag har en längtan. Jag tror att Gud talar till dig också. Allting handlar ju inte om de som är unga. Om man tänker att den tiden är förbi. Våga gå, var ju rubriken idag, fast det känns omöjligt. När jag var i Israel som föreståndare på Hotell och Ritt, så kan jag ändå säga att de flesta som kom som volontärer, de var pensionärer. Utan dem så hade man inte överlevt. Så man behöver inte tänka att det är väl bra om kroppen är med och så. Men om man har en längtan efter det här med mission och vill ut, så tror jag att Gud vill att du ska känna att det går. Det är inte omöjligt. Du kan bara vara borta en liten stund och komma tillbaka. Eller det kan räcka att du vågar gå ut på ett annat sätt i området. Jag vet inte vad han har lagt i dig och så. Men du får tänka på det här. Våga gå. Gör som de spetälska. De gick. De var desperata. Då kanske du tänker, ja men det gällde ju liv och död. Ja. Och ibland behöver vi komma dit att den här tar tag i vårt hjärta så starkt. Och du vet att det här gäller liv och död faktiskt för andra människors frälsning. Att de ska få höra det goda budskapet. Så våga gå. I Jesu namn. Amen.